Du lyssnar på Ankomst av Jeanette Semb. I översättning av Ingela Olofsson. Uppläst av mig, Kajsa Linderholm. De viktigaste personerna. På Solgård. Sverre Andresen, skeppsredare och ägare till Solgård. Björg Andresen, skeppsredarens hustru. Andreas, äldste sonen på Solgård. Lars, yngre sonen på Solgård. Solveig, dotter på Solgård som nyligen blivit änka. Mor till Maren. Maren, dotter till Solveig. Åse kallas gamle mor, Björgs moster. Gunhild Bangen, syster till Björg, dock inte genom blodsband. Ellen Bangen, Gunhilds dotter. På Gimle. Helene Berg söker tjänst på Solgård, där hon kallar sig Berggren. Hildegun Berg, Helens ett år äldre syster. Anne Berg, Helens lilla syster. Erling Berg, Helens farbror. Kapitel 1. Röråsbanan 1892. Martin, du sitter inte med mössan på inomhus. Modern slet av mössan på den lille pojken och daskade till honom på huvudet så att han jämrade sig lite. Helen såg hur axlarna sjönk ihop och det gladlynta uttrycket i hans ansikte ersattes av en sorgsen min. Hon försökte fånga hans blick, men pojken stirrade bara ut på landskapet som gled förbi utanför tågfönstret. Hans korta knäbyxor var slitna. Detsamma gällde skjortan som även hade hål på armbågarna. Men mössan såg ny ut och Helen antog att det var därför han absolut ville använda den, även om de satt inne i en tågkupé. Pojkens mor snörpte på munnen och stirrade ut genom fönstret, hon också. Hon såg trött ut. Huden var glåmig och hon såg ut att ha åldrats i förtid, som om livet inte blivit som hon förväntat sig. Och även om klänningen var enkel och kappan lika så, tänkte Helena att hon och kvinnan kanske var i samma situation. Denna kvinnan hade kanske också kommit från bättre förhållande en gång och haft en rikedom som plötsligt bara tagits ifrån henne. En underbar livssituation som plötsligt bara förändrats. Martin, Helen gissade att han var i 7-årsåldern, vände på huvudet och upptäckte att hon tittade på honom. Jag har en vetebulle, vill du ha den? Helen log vänligt och tog fram väskan, men pojkens mor stoppade henne. Nej, nej, han ska inte ha något. Men jag har redan ätit den, protesterade Helen. Jag orkar inte en till. Sanningen var att hon hade sparat vetebullen så länge som möjligt, så att hon kunde ta till den när hungern blev som värst. Men hon ville så gärna göra den lille pojken glad. Och det säger du bara för att vara snäll, men han ska inte ha, har jag sagt. Kvinnan mumlade något om att de inte behövde ta emot välgörenhet. Helen var på väg att säga något men lät bli. Kvinnan menade väl bara väl. Helen satt ifrån sig väskan och la händerna i knät. I fönstret skymtade hon sin egen spegelbild. Det långa, ljusa håret var uppsatt i en knut på huvudet. Något som framhävde det lite ovala ansiktet och kanske gjorde sitt till att hon såg äldre ut än sina 18 år. De blå ögonen återspeglade spänningen hon kände inom sig. Tåget höll stadig kurs mot Trondheim och allt det nya och okända som väntade där. Hon hade lämnat sin mor och sina systrar, som fick klara sig så gott de kunde hemma i Rörås. Men hon hade bestämt sig för att skriva hem så ofta hon kunde och med tiden skulle hon nog lyckas spara lite pengar också. Det mesta skulle hon skicka hem, men resten skulle hon spara så att hon kunde skaffa sig en advokat. Helen vägrade att acceptera att familjegården Gimle hade tagits ifrån dem på grund av en lagfart som hennes farbror Erling Berg hårdnackat hävdat inte var förfalskad. Helen var övertygad om att det hade pågått något skumt när hennes far dog och hennes farbror plötsligt skulle ärva familjegården. Att hennes far skulle ha lånat så mycket pengar av sin bror var helt orimligt. Och så snart hon hade sparat tillräckligt med pengar skulle hon anlita en advokat som fick titta på det.